Välkommen till den lutherska kyrkan i den heliga treenigheten, den äldsta protestantiska kyrkan i Warszawa. Tack för att du besöker oss. Vi inbjuder dig till att utforska med en ljudguide. Ta plats i bänken i kyrkans centrala del och lyssna på ett kort orgelspel. Vi möttes av Toccata i D-moll av John Sebastian Bach, genomförd av Roman Schlaugis. Kyrkan där vi befinner oss är huvudtemplet i den lutherska församlingen Heliga Treenigheten i Warszawa. Den första prästen som utövade pastoral vård över lutheraner som bodde i Warszawa utsågs 1650. Det var Piotr Artomiusz Krzeszichlep. På grund av de regler som diskriminerade icke-katoliker var dess huvudkontor beläget i Węgrów, 70 kilometer bort, utanför Mazovias gränser. Det var inte förrän 1768 som evangelikerna blev lika rättigheter med katoliker. 1777 fick de ett kungligt privilegium att bygga sin egen kyrka i Warszawa. Byggandet började den 24 april samma år. Kungen Stanisław August Poniatowski var särskilt intresserad av den. Den viktigaste grundaren var den kungliga bankiren Piotr Tepper, och designen var den saxiske arkitekten Szymon Bogumił-Zug. Kyrkan invigdes 4 år senare, den 30 december 1781. Warszawas evangeliska samhälle, eller som vi säger församlingen, har varit övervägande tysktalande sedan 1700-talet. Den tvåspråkiga församlingseliten representerade samhället inför myndigheterna. Och sedan Napoleonkrigen har det anslutit sig till skapandet av modern polsk vetenskap och tanke. Från mitten av 1800-talet ökade betydelsen av den polsktalande assimilerade delen av församlingen. Och dess exponent var den enastående predikanten och tänkaren fader Leopold Marcin Otto. Från slutet av 1800-talet leddes församlingen, och sedan hela den lutherska kyrkan, av pastor Dr. Julius Burche. Tack vare honom fram till 1939 genomgick kyrkans strukturer poloniseringsprocessen. Och efter katastrofen under andra världskriget kunde kyrkan återfödas som ett helt polskt institution. Juliusz Bursze själv, en etnisk tysk som valde polskhet och blev en polsk patriot, deporterades till koncentrationslägret Sachsenhausen, från vilket han aldrig återvände. Kyrkan av den heliga treenigheten anses av konsthistoriker som ett av mest värdefulla exemplen på sakral arkitektur i den klassicistiska epoken i Europa. Genom formen av det kupolformade templet på en cirkulär plan hänvisar det både till forntida arkitektur, särskilt den romerska Pantheon, liksom till modern protestantisk arkitektur. Exempel på det kan vara gamla lutherska kyrkan i Amsterdam eller Vår Frukyrkan i Dresden. Titta upp och beundra kupolens inre, som alltid varit en speciell anledning till vår kyrkas stolthet och berömmelse. Diametern är nästan 34 meter och var en av de största sådana strukturerna i världen. Kyrkan själv var fram till början av 1800-talet den högsta byggnaden i Warszawa. Av denna anledning valdes galleriet vid foten av fyren som belyser templets inre som en observationspunkt. Från det under novemberupproret observerade general Josef Bem trupperna i rörelsen i utkanten av staden. Och 1857 tog pionären för fotografering i Polen, Karol Beyer, den första panoramafotot av Warszawa. Vår kyrka, eller mer exakt korset som krönte den, spelade en unik roll för att förbereda exakta stadsplaner för behoven hos vattenförsörjnings- och avloppssystemsprojektet. Mätteamet under ledning av William Lindley valde toppen av korset som huvudpunkt i trianguleringsnätverket med koordinater på 0,0. Det är därför det sägs att heliga treenighetens kyrka ligger mitt i Warszawa. Därför uppmuntrar vi dig att stanna under kupolens centrala punkt, i hjärtat av vår stad. Kom gärna mot altaret. Vi står framför altaret. Som i nästan alla kristna kyrkor firas altarets sakrament, nattvarden här. Det är ett av de två sakrament som praktiseras av de evangeliska kyrkorna. Kyrkans dekoration av koret är ett sägen utan ord. Alla element är rent symboliska och är inte föremål för dyrkan. På den centrala platsen på altaret finns en öppen bibel för att betona att den heliga skriften är för evangeliska och den överlägsna källan till att hitta Guds ord. Som tack vare den heliga andes handling väcker tro på oss. I vår församlings ägo finns Brestbibeln, kallad Radziwiłłowska från 1563. Det är en av de äldsta översättningarna av den heliga skrifterna till polska och den första fullständiga översättningen från originalspråken. Tillgängligheten av den heliga skriften på de folkliga språken var ett av reformernas huvudtes. Det vill säga rörelsen för religiös och social förnyelse. På altaret finns vanligtvis en kopia av Brestbibeln, men särskilt högtidliga helgdagar går originalet hit. Kärlen som används för firandet av nattvarden är täckta med ett kalkklädet, i färger som är lämpliga för det liturgiska årets delar. Vit, röd, grön, lila eller svart. Den nuvarande formen av altaret kommer från 1960-talet. Det ritades av arkitekten Theodor Bursze, som också skötte återuppbyggnaden av kyrkan från krigsskador. Krucifixet skulpterades av den uppskattade Warszawa-skulptören Józef Trenarowski. 1800-talets målning av den uppstående Kristus omgiven av två änglar, målad av Paul Händler, flyttades från en evangelisk kyrka i Toruń. Ljusstakar med tända ljus på båda sidorna av den heliga skriften symboliserar Guds lag och evangeliet. Ljusets trefaldiga symbol påminner oss om de tre andliga dygderna. Tro, hopp och kärlek. Som den treenige guden väcker i människan genom orden och sakramenten. Flytta dig till vänster, mot talarstolen. Thank you. Vi står framför predikstolen. Den befann sig på sin nuvarande plats efter efterkrigstiden, återuppbyggnad av den heliga treenighetens kyrka. Ursprungligen hade kyrkans altare en karaktäristisk form för evangeliska kyrkor under 1800-talet till andra världskriget. Vid den tiden skapades formen av kanselaltar. Predikstolens ursprung i kyrkan befinner sig där Paul Händlers målning av Kristus ligger idag. Oavsett plats är predikstolen stället för att förmedla Guds ord. Att predikan är en integrerad del av gudstjänsten. Gå bakom altaret. Vi står bakom altaret. På vänster sida finns ingången till sakristian. Medan till höger finns en målning som visar den korsfäste Kristus av Wojciech Gerson. Gerson var inte bara en enastående målare och pedagog. En lärare för sådana konstnärer som Józef Hełmoński, Józef Pankiewicz och Leon Wyczółkowski. Utan också en lutheran och en aktiv medlem av den lokala församlingen. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Wojciech Gerson president för kyrkans kollegium. Ett organ som valdes av alla medlemmar i församlingen och hanterade dess angelägenheter. I den lutherska kyrkan deltades lekmän aktivt i kyrklig auktoritet på olika nivåer. Församling, stift och hela kyrkan. I sammansättningen av råden, synoderna och konstitoriet beslutar det både om kyrkligt och religiöst liv samt om organisatoriska och ekonomiska frågor. Gå vidare till dopfunten. Dopfunten som vi befinner oss vid välsignades 2017 i samband med 500-årsjubileumet av reformationen. På skålen finns ett citat från brevet till Efesierna. En herre, en tro, ett dop. En Gud och allas fader. Dopfunten är nu den plats där heliga dopets sakrament firas. Enligt evangelisk teologi inkluderar dopets sakrament de döpta i Guds kyrka. Och bland de gudomliga nådar hen får är gåvan att vara ett Guds barn. Dopet kan firas i alla åldrar. Här i kyrkan, den 23 januari år 2000, undertecknades dokumentet Dopets sakrament som ett tecken på enheten, kyrkans deklaration i Polen på tröskeln till det tredje årtusendet. I kraft av detta dokument erkänns dopet i en av de undertecknande kyrkorna. Dessa är de kyrkor som ingår i det polska ekumenistiska rådet och den romersk-katolska kyrkan. Gå ner för trappan och gå till flygen. Vi är vid flygen. Här har vi också bra utsikt över orgeln. Instrumenten påminner oss om att musiken spelar en mycket viktig roll i både den evangeliska liturgin och i vardagen. Gudstjänsten berikas av instrumentala stycken och sång. Tavlan med siffror som syns härifrån anger psalmnummer som sjungs under en viss gudstjänst. Sedan använder vi sångböcker som kan tas ner från hyllorna som står vid ingången till kyrkan. Det är värt att notera att i den evangeliska sångboken finns det nästan 1000 psalmer och sånger. I kyrkan hörs också musik utanför liturgin. Vårt tempel har alltid varit känt för sin utmärkta akustik och är än idag en viktig plats för konsertkartan över Warszawa. Den mest kända konstnären som uppträdde här var Fredrik Chopin, som i maj 1825 gav en konsert på ett instrument som heter Eolo Melodicon. framför den polska kungen och den ryska kejsaren Alexander den förste. Camille Saint-Saëns och August Freyr spelade också i vår kyrka. Ursprungligen var orgeln i kyrkan belägen ovanför altaret och predikstolen. Det nuvarande 30-stämmiga instrumentet, den fjärde i vår kyrkas historia, byggdes 1998 av Hillebrands orgelbyggarföretag från Hannover. Vänligen närma dig den glasade sidodörren och vänd dig mot kyrkans inre. Vi befinner oss vid ingången till västra läktaren. Gallerier är synliga från denna plats. Balkonger eller gallerier med ytterligare platser för de troende som omger kyrkans inre. Det är ett karaktäristiskt element i luthersk sakral arkitektur. Det var redan i första templet som byggdes speciellt för den evangeliska liturgins behov. I slottskapellet i Torgau utformade enligt reformatorn Martin Luther instruktioner. Gallerier ökar kyrkans kapacitet och underlättar kontakten med prästen som predikar Guds ord. Från denna plats kan vi också se glasmålningar som dekorerar den heliga treenighetens kyrka. Det skapades enligt designen av Adam Salony Dobrzański, enastående polska grafiken och målaren, studenten av Josef Mehoffer. Stora glasmålningar i långhuset och koret visar bibliska scener, medan runda glasmålningar i kupolen bilder av de 12 apostlarna. Gå mot den monumentala målningen till höger om ingången till läktaren. Vi står framför målningen Martin Luther vid parlamentet i Worms, målad av Stefan Noblin 1930. Målningen visar en av de viktigaste scenerna i reformationens historia, när prästen Dr. Martin Luther, professor i teologi vid universitetet i Wittenberg, den 17 april 1521 står inför kejsaren och riksdagen, anklagad för kätteri. Han vägrar dock att återkalla sina skrifter, förklaras som kättare och döms till landsförvisning. Det var ett av de viktigaste stadierna i separationen av den lutherska kyrkan från den västliga kristendomen. Målningens centralgestalt är Martin Luther. Till höger finns hans anhängare. Bakom Luthers rygg står riddarna Franz von Schicken och Ulrich von Hutten. I en fåtölj sitter Luthers advokat, Jerome Schurf, och Philip Melanchthon, en vän och närmaste medarbetare till reformatorn. Till vänster finns reformationens motståndare. Kejsaren Karl den femte sitter på tronen och böjer sig över honom, i kardinalens kläder. Nuncio Gimoralo Alejandro. Bakom bordet står dokumentet i handen. Huvudåklagaren Jan von Eck. I skuggorna bakom kejsaren kan man dock se prins Fredrik den vise, Luthers beskyddare, som snart kommer att gömma honom i Wartburgs slott, göra det möjligt för honom att fortsätta sitt arbete och bidra till den evangeliska kyrkans utveckling. Under rättegången skulle Martin Luther yttra orden: "Här står jag, annat kan jag inte, så hjälp mig Gud." Som blev en symbol för reformatorns orubbiga tro och attityd. Stefan Nobling gav sina hjältars ansiktens drag av välkända figurer i den evangeliska miljön i Warszawa före kriget. Biskop Julius Bursche, den främst militärpressen Philip Gley, pastor August Lott och Martin Luther. Inte alltför blygsamt sin egen. Vänligen närma dig minnesplattorna som finns på höger sida av utgången från kyrkan. Under andra världskriget delade den heliga treenighetskyrkan ödet för de flesta av Warszawas kyrkor. I september 1939 skadades den allvarligt och brändes till följd av planerade luftangrepp från Luftwaffe. Efter kriget, tack vare församlingarnas ansträngningar, liksom trosfränder från Polen och utomlands, byggdes templet om och restaurerades. De minnestavlorna där vi befinner oss hedrar minnet av de människor och institutioner som är inblandade i detta stora och komplicerade satsning. Warszawas evangeliker är inte bara historia. Prestationerna från sådana figurer som lingviste Linde, etografen Kohlberg, förläggarna Gebettner och Wolf eller industrimannen Wedel. Utan ett aktivt samhälle som skapar dagens Warszawa. Vi bjuder in till gudstjänster, konserter samt att följa vår närvaro på sociala medier. Tack för att ni besöker vår kyrka tillsammans med oss. Vi ses!